Ja, nu... Oj.
Jag råkade stötta till här, förlåt om att meningen.
Jag får vara jävligt försiktig med de där grejerna.
Det är dyra mickar här.
Ja, det är inte billigt. Dyr utrustning.
Ja, men det hörs väl också.
Ja, det hoppas jag. Fast vi har det billiga ljudkortet idag. Det fick ljudkortet.
Ja, just det.
Så det är lite brusigt idag på ett annat sätt.
Men jag tycker det låter bra ändå. Det är en skön känsla. Även fast när vi spelar in i den riktiga studion så låter det ju fantastiskt.
Ja.
Har du sett någon bra film eller sånt där?
Ja, alltså jag har sett två serier. En början på en dokumentärserie.
Mm-hmm.
Soran Ismails Absolut svensk har jag kollat på. Två avsnitt.
Absolut svensk?
Ja.
Aldrig hört talas om.
Den, alltså det är riktigt, riktigt bra. Mm-hmm. Kolla in den. Finns två avsnitt uppe.
Vad är SVT Play eller?
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Så det är ett hett tips. Sen så såg jag även den här omtalade serien Boys på
Boys.
SVT. Som då är SVTs försök att göra Girls på svenska.
Och jag har hört någonting om det där.
Ja, och jag hade hört väldigt mycket negativt om det.
Ja.
Och att det var ett pinsamt liksom, försök att göra en...
Det låter ju fruktansvärt.
Lena Dunham, liksom på svenska. Och jag tittar på Girls och tycker det är helt fantastiskt. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker den har fått ganska mycket oförtjänad kritik. Jag har sällan, alltså jag förstår kritiken och det är ganska cheesy många gånger. Men jag har sällan sett en svensk produktion med så bra regi och skådisar.
Okay.
Och faktiskt väldigt bra manus också. Sen, alltså bra manus på det viset. Dialogen är väldigt trovärdig och bra. Mm. Så på det viset tycker jag de har verkligen lyckats fånga en känsla liksom. Men sen kanske inte är liksom någon höjdarstory. Det är så klassiska kärleksintriger och de har ett band ihop som, och de börjar tjafsa och bråka och oj, killar har också känslor, lite den.
Vilken överraskning.
Ja. Så jag vet inte, den skulle jag kunna rekommendera bara för att så här, se att det finns faktiskt potential i den svenska unga svenska skådis.
Och det är också...
Och regi.
Det är också SVT Play då?
Ja, det är också SVT Play. Mm. Men som sagt, ha skämskudden lite beredd också.
Nej, men jag klarar inte av sånt där. Det går inte. Men jag har i och för sig också kollat lite på semisvenskt. Jag har kollat på Stellan Skarsgårds serie som han har gjort för BBC.
Ja, men det här är jag jättespänd att se.
Som ligger uppe på Netflix. Gick upp rätt nyligen. Och jättebra.
Det är det alltså.
Ja. Det är som en kriminalserie i 6 delar.
Mm.
Så det går rätt fort att bränna av den ifall man vill göra det. Och då tänker man så här, ja, okej. Ännu en kriminalserie med en typ så här åldrande polis i huvudrollen. Men utan att avslöja för mycket så är det en väldigt annorlunda twist.
Mm.
Eller alltså alla de här serierna har väl sin egen grej, men det här känns bra. Och Stellan är ju som alltid fantastisk.
Roligt också att se Stellan i en huvudroll för en gångs skull nu.
Ja.
För det var länge sedan man såg honom göra något sånt. Men vet du vad? Nu har vi pratat här alldeles för länge utan att hälsa välkomna. Vi rullar vignett. Välkommen tillbaka till Spoiler Alert-podden med mig, Oskar Gyllenhammar.
Och med mig, Erik Ekström.
Ja, vi har varit borta igen några veckor här nu.
Ja, så farligt är det inte.
Nej. Nej, det kommer vara lite så här. För vi har ju som ni kanske har märkt, inte något så där fast dag i veckan då vi släpper podd, utan vi släpper när vi har ett avsnitt. Och ibland tar det en vecka, ibland tar det två.
Vi kommer väl kanske dit så småningom. Det är väl förhoppningen att släppa en gång i veckan. Men just nu så släpper vi lite när vi har tid.
Mm. Och den här veckan ska vi prata om en dokumentärfilm som heter The Wolf Pack.
Ännu en dokumentär?
Ja.
Dokumentär-spoiler-podden borde vi kalla oss för. Döpa om oss snart här.
Ja, exakt.
Det är inte för sent. Till skillnad från Cowspiracy så har den här dokumentären ändå en början, en mitten och ett slut. Och Och det finns ett visst spänningselement att veta upplösningen i den här historien som det ändå utspelas.
Det här är ju en film.
Så jag tror att det är nog helt rätt att gå ut med en spoiler alert-varning i det här fallet. I förra avsnittet så pratade vi egentligen om en massa fakta. Ja, det kändes mindre som spoilers, mer som en dokumentär.
Ja, kan vi då bara för ordningens skull då, vi drar våran spoiler-varning här på en gång då. Eftersom att det blir inte som när vi snackar om The Martian, där vi undvek spoilarna fram till sista 10 minuter.
Nej, det blir svårt med den här.
Vi kommer spoila friskt, så här kommer den.
Spoiler alert! Spoiler!
Den är jävligt flummig den
där. Den är tjusig.
Ja, det roliga var att
det är en tagning också.
Ja, det var helt spontant. Ja, fast inte alla ljudeffekter ska jag säga. De jobbade jag på länge.
Vilka ljudeffekter? Ja, hur lärde du? För det var ju du som intresserade den här till mig. Hur fick du reda på den här? När fick du höra om den här dokumentären?
Det är nog 3 månader sedan, alltså mer kanske.
Jaha, okej.
Jag lyssnade på Filip och Fredriks podcast och de pratade om den här filmen där. Och då blev jag väldigt taggad och kollade på den redan samma kväll.
Så det är med att vi andra på bollen att prata i podcasten?
Ja, tredje säkert, för jag tror att Alex och Sigge också har snackat om den.
Nej, men gud.
Vi riktar oss till en annan publik.
Vi har ingen publik, jag tror.
Nej. Nej. No offense till er som lyssnar. För det är faktiskt ett gäng. Det här klippte jag bort från förra podden, för jag tyckte det var självförhärligande. Men det är faktiskt ett gäng om... jag tänker inte säga
en siffra. Ni är en trogen skara som lyssnar i alla fall.
Som är betydligt större än vad jag trodde. Med tanke på att vi inte gör någon reklam direkt för det här. Utan
nej, det är kul.
Jätteroligt. Och att det är samma stadiga skara verkar som lyssnar varje gång.
Så ni får gärna dra ett litet meddelande till oss. Eller skicka ett mail på spoileralertpodden@gmail.com. Om det är någonting som ni gillar eller inte gillar. Eller har förslag. Okej, Oscar, då tycker jag att vi kör faktarutan.
Ja. The Wolfpack, en dokumentär av Crystal Mosell, producerad av Hunter Gray, Isabella Tchenkova, Crystal Mosell och Alex Orlovsky. Familjen Angelo är en 7-barnsfamilj som under 14 år levde ett avskilt liv i skuggan av samhället, instängd i en lägenhet på Lower East Side, Manhattan i New York. Den auktoritära fadern kontrollerade familjen med järnhand och ägde den enda nyckeln ut ur bostaden. Genom film flydde syskonen verkligheten och det blev deras värld. En värld som skulle visa sig vidga vyerna långt utanför Lower East Sides ruffa kvarter.
Så, Oscar, jag brukar alltid fråga dig vad du känner i början på varje avsnitt. Vad känner du efter att ha tittat på The Wolfpack?
Ja, alltså det är väldigt blandade känslor. För...
Det säger du alltid.
Ja, diplomatisk som man är. Nej, men alltså jag blir på riktigt väldigt, väldigt berörd av de här människorna. Och det finns en sån kärlek mellan de här bröderna. Och mamman. Och en respekt för varandra. Alltså de har ju verkligen växt upp i en väldigt skev miljö. Alltså på ett sätt som är svårt att förklara. Eller svårt att förstå, menar jag. Svårt att nästan ta in hur de har växt upp. Men att, alltså man märker att det är väldigt varma människor som bryr sig om varandra. Alltså jag tror att det kommer gå bra för de här. Jag har en hoppkänsla. Det är det positiva. Men sen så kan jag känna att det finns ett mörker här verkligen. Ett ganska påtagligt sådant. Och det är ju den här pappan som spökar naturligtvis. Vi får veta att han har misshandlat mamman. Och man förstår att han även har slagit barnen. Men jag får känslan av att det kan vara värre saker än så också som har inträffat i det där hemmet. Som man inte riktigt pratar om.
Mm-hmm.
Jag tycker det finns små... blinkar om det. De säger det aldrig rakt ut, men de ger små indicier på att vissa saker kan man inte förlåta. Vissa saker bär man med sig hela livet, säger den.
Ja, fast det är inte det mycket din egen tolkning, så att säga. Det där kan vara öppet. Det är fri tolkning till vad som helst. Det kan ju lika gärna syftas på att de har blivit inlåsta i 14 år och berövad hela sin... Jag ska inte säga att de har blivit berövade sin barndom, för det har de ju inte, men de har ju fått vara barn, verkar
det
som.
Ja, det...
Jag tänkte, vi rullar tillbaka bandet lite. Det som har hänt är att regissören, som heter Crystal Moselle, går på First Avenue i New York, där hon stöter in i ett gäng med 6 stycken mörkhåriga, långhåriga, hår ner till midjan, killar i blandade åldrar från, tror jag, 11 till 18 år, som alla har på sig kostym och svarta Ray-Bans. Och hon blir så, jag vet inte riktigt hur det kommer sig att de här börjar prata, men de gör det i alla fall, och det visar sig då att den här skaran med pojkar, det är i princip första gången de är ute i New York och går. De har varit inlåsta i sin lägenhet och då homeschooled, som man säger på engelska.
Amerikanska.
och liksom varit inlåsta i sin lägenhet i 14 år och inte fått gå ut.
Mer än ett fåtal gånger per år då.
Och det är det som den här dokumentären handlar om. Hon blir vän med den här familjen och de här 6 bröderna. Och sen så får hon tillåtelse att komma in i deras hem och göra en dokumentärfilm om deras liv egentligen och deras uppväxt. Det börjar väldigt mörkt. Man vet inte riktigt vad som händer. Man får en känsla av att någonting är fel. Du ser de här ungdomarna i en extremt nedgången lägenhet.
När man kommer in i handlingen så... Det de gör är väl att de återuppspelar en scen ur...
Reservoir Dogs.
Ja, exakt.
Av Quentin Tarantino.
Väldigt i detalj så, med både hur de spelar ut och med kostymer, repliker och kostymer och sättet de rör på. De har verkligen supit in de här karaktärerna och man undrar, vad är det här för gäng?
Ja, alltså det är rätt uppenbart att de är syskon eftersom de ser likadana ut. Mm. Nästan, de liknar varandra väldigt mycket. Och de springer omkring och hoppar och spelar upp repliker och scener ur filmen. Och de har såna här props, liksom pistolattrapper och...
Ja, de har väldigt mycket hemsnickrad rekvisita,
ja,
helt enkelt. Och man börjar ju förstå att det här är filmnördar. Det fattar man ju ganska tidigt.
Ja.
Men man undrar, varför gör de det här?
De sitter framför tvn och skriver av replikerna.
Framförallt äldsta brorsan där. Han sitter och alltså skriver av varje replik som alla i hela filmen yttrar.
Ja, och gör sina egna filmmanus.
Mm.
Som de sen spelar upp. Och min första tanke var när jag satt och såg dem där. För det första så sitter de framför tjock tv-apparater.
Mm.
Det var ju nummer ett. Som var så här, när är det här inspelat? Och nummer två är så här, men varför ladda ner alla repliker? Det är ju bara googla det.
Mm. Men det var roligt, för du frågade mig, när är det här inspelat? För först hade vi sett tjock-tv-apparaterna och han sitter och skriver ner. Men i nästa sekund så spelar någon av dem Heath Ledgers Jokern. Och det,
ja,
var väl
det.
Då du liksom bara, men vänta nu, när är det här inspelat egentligen?
Ja, men det kändes som någon konstig tidsresa liksom.
Ja.
Och allt det här förklarar ju sig självt. Efter ett tag. Det här handlar helt enkelt om en familj med en far från Peru och mamman är amerikanska. De är bosatta på Lower East Side på Manhattan i New York. Och den här familjen tror att de har en idé.
Det är väl att säga att de har en idé. Det är väl så att fadern i familjen har...
Pappan i familjen var troende och i den här tron så hade alla gudar 10 barn med sina fruar, om jag inte missförstod det helt. Så att han tyckte det här var en jättebra idé och att han skulle ha 10 stycken barn med sin fru.
Och alla skulle ha namn ifrån sanskrit, det äldsta språket på jorden.
Ja, han döpte alla till...
väldigt spektakulära namn. Govinda, Makunda, Bhagavan, Jagadissa, Narayana, Krishna och Angulo.
Du ser. Och han, de kom inte till 10 barn, utan de fick 7 barn, 6 söner och en dotter. Ja, innan hon, mamman inte kunde inte få några barn längre, verkar som då.
Mm.
Och i och med att de växte upp i Lower East Side, så får man, så förklarar då pappan här lite längre in i dokumentären att han såg att han kände sig, det kändes som ett fängelse. Det var mycket kriminalitet runt i området där han bodde, och folk sålde knark i hissen, och det var 2-3 personer som hade blivit mördade i området. Och någonstans så förstår man att i någon form av förhoppning att kunna skydda sina barn mot den här fientliga världen, så bestämmer de sig helt enkelt för att inte utsätta dem för världen.
Precis.
De blir, mamman blir certifierad lärare för att...
Hemskollärare.
Att de ska bli uppskolade hemma. Och pappan tar den enda nyckeln som finns i lägenheten. Inte ens frun får nyckeln. Och sen så blir ingen i princip utsläppt ur lägenheten på 14 år.
Mm.
Ett par gånger per år blev de utsläppta på väldigt såna kontrollerade turer.
Ja, på sommaren och sådär.
Ja, och förklara sådär. Så på vintrarna så blev de inte alls utsläppta.
Och något år så fick de inte komma ut överhuvudtaget.
Nej. Medans andra år så kunde de vara utsläppta kanske 9 gånger på ett år.
Mm.
Så lite mindre än en gång i månaden. Och då börjar ju filmen, jag vet inte, min känsla när jag tittade på den här var att herregud, vad stackars barn.
Ja, något som slog mig var ett bandnamn från ett punkband. Totalt jävla mörker, alltså.
Ja, nej, alltså, och man, det är svårt att sätta sig in i hur hemskt det måste vara. Men sen så rullar den här dokumentären på, och det man får reda på då är att de tittar otroligt mycket på film.
Alltså det är här jag tror hemligheten bakom deras, den här värmen jag pratade om och kärleken de har. Och liksom, den är faktiskt enorma, eller jag måste säga, väldigt intelligenta unga män, det här.
De känns väldigt visa.
Ja, och de har något väldigt intelligent över blicken också. Man känner att de tänker mycket. Mm. De har ett väldigt sikt rinneliv. Rikt sinneliv.
Ett sikt rinneliv.
Nu är vi här igen och sitter och spelar in mitt i natten.
Ja, varför? Det är
ja. Nej, men man kan se det, alltså även på de yngre barnen så finns det någonting där. Alltså de har, det känns som de har en lång erfarenhet av livet på något sätt. Och det är det som är så häftigt, att de har levt genom filmen.
Mm.
Och det är ganska inspirerande för oss som sitter här och då utger oss för att vara några former av filmnördar. Vi ligger ju verkligen i lä här, om man säger så.
Ja, de har ju, det är det enda de har gjort i 14 år och kolla på film.
Och levt igenom filmen, och det är ju därigenom de har lärt känna världen och hur världen ser ut och hur den fungerar. Interagering mellan människor, alltså mänskliga relationer och liksom alltihop egentligen. Det är där de har lärt sig prata, och det märker jag väldigt tydligt.
Ja, det är
i deras dialog med varandra liksom. När de går ut också första gången, när man får följa med dem ut när de ser havet för första gången, sättet de pratar, och liksom det är någon sekvens där när han citerar fast han får och verkar som att han inte ser, alltså jag tror inte
över det själva.
Han är inte medveten om det, men han citerar Into the Wild när han käkar ett äpple.
The apple of my eye.
Precis. Och man märker att det här är ingenting de tänker på, utan det är ju liksom deras liv. Liksom. Det är precis som du och jag. Allt vi säger och sättet vi säger det kommer ju från erfarenheter och någonting någon sa någon gång som vi tyckte, som tog fäste liksom, och så vidare.
Och någonstans i det här totala mörkret som Oscar uttryckte sig, så sakta men säkert så ser man ett ljus. Det finns en otrolig värme bland de här barnen, och jag får ändå kalla dem barn, för de flesta är väl mindreåriga. Och de verkar så genomgående snälla mot varandra, och det finns en otrolig samhörighet, och någonstans så tror jag det har nog inte så mycket filmen att göra, men att de var så många.
Mm.
De var 7 stycken syskon, och de hade inte så mycket att göra i den här lägenheten för att titta på film, och de gjorde rekvisita och de skrev de här manuserna och de spelade instrument, och riktiga sådana här teaterapor.
Ja.
Så det här är ju barn då som verkligen har fått vara barn, så vitt vi vet.
Precis.
Det vet inte. Finns det några övergrepp som har skett här som de inte berättar om?
När man ser bilder från när de var barn, filmsekvenser, så ser man ju att det finns ingen lycka där i ögonen. Alltså, de ser väldigt olyckliga ut som barn. Och det pratar de ju också om, att det var ingen lycklig barndom.
De var rädda hela tiden.
Precis. Mm. Och det ser man. Det är en rädsla i blicken hos samtliga barn egentligen.
Men det kan ju varit att han var sträng. Att han kanske slog dem.
Ja, precis. Och det var väl en rädsla för hans oberäknelighet och alkoholismen som uppvisas. Och han kunde ju till exempel då låsa in dem i ett rum, och så fick de inte... Alltså, de var redan inlåsta, och sen låste han in dem dessutom i ett rum. Och inte bara det, utan de var ju inlåsta på det viset att det var inte okej att lämna ett rum förrän han sa att nu får ni gå ut ur det här rummet. Och man fick inte gå in i ett rum om inte pappan godkände att man fick gå in i det rummet. Och till slut så blev ju det här för mycket, liksom, om man ska gå in liksom på vad är det som händer. För den äldsta brodern då, Makunda tror jag han hette, en dag fick han bara nog.
Ja.
Och pappan var ute och handlade mat, och han visste att han brukar vara borta ungefär 3 timmar, och han hade glömt att låsa dörren. Så han går ut, sätter på sig sin mask. Vad var det för mask?
Han hade någon hemsk mask som såg ut som att han såg ut som någon seriemördare. Liksom.
Ja, verkligen. Och den satt han på sig just på grund av att ingen skulle känna igen honom. Och framförallt inte då pappan, om han stötte på honom. Och då tänkte jag så här, den snälla lilla du, han kommer verkligen känna igen dig om du har den där masken.
Och lite naivt kanske.
Ja, och han skrattade ju lite grann när han berättade också. Men... Så han går ut och går in i lite olika butiker och sådär, tills någon ringer polisen. Och,
såklart, eftersom han går in på en bank, och han går in på ett apotek, och han går in i någon butik iklädd den här masken.
Folk blir livrädda naturligtvis. Det som händer är att han åker in på psyket och blir borta några veckor.
Mm.
Men efter det här förändras någonting. Han berättar för sin pappa och gör klart för honom att jag tänker inte prata med dig mer. Jag lever inte efter dina regler längre, och jag är mig själv, så att säga.
Mm.
Och det här respekterar pappan.
Mm.
Och när pappan då respekterar hans beslut att slå sig fri, så börjar de andra barnen följa i hans fotspår.
Det slutar med att alla börjar gå ut.
Och han motsätter sig inte det här, pappan. Och det här får vi lite följa med på, för hon kommer ju in i handlingen, alltså det dokumentärfilmen, den här, när några av dem har varit ute, men inte alla. Så vi får ju följa med på en promenad när några av dem faktiskt går ut för allra första gången sådär på egen hand.
Och
man får till exempel följa med när de badar för första gången, när de är ute på en äng för första gången. Alltså det är så otroligt fascinerande att se vuxna
män. Det är makabert alltså.
Som springer runt och... Det är väldigt starkt. Det är en väldigt stark dokumentär.
Ja, alltså det är ju svårt att tro att sånt här händer.
Mm.
Jag tänkte säga att det är lite som Josef Fritzl här. Det är ju otroligt mycket hemskare. Men det här är också nutid. Alltså någon i New York som de flesta åker till eller vill åka till. Och så har det funnits en familj där har varit 7 barn som inte blivit utsläppta ur lägenheten i 14 år. Alltså det hade ju aldrig fått hända. Alltså,
det skulle ju inte kunna hända i Sverige med våra liksom, tillsynsregler och så vidare. Och
det är ju någon form av, vad säger man?
Vi måste ju gå i skolan också. Vi får ju inte ha homeschooling. Liksom det.
Ja.
Nu så är det en plogbil här utanför, låter det som, fast det är inte.
Men det är städdag idag, det är onsdag. Och eftersom klockan är midnatt, så 0-6 är det städdag på min gata.
Ja.
Vet ni det?
Då vet
kan ni triangulera var jag bor. Ja, vad kan man säga om... dramatiseringen då i den här filmen?
Det här är ju tredje dokumentären vi ser under den här poddens 4-avsnittslånga historia.
Mm. Och 3 väldigt olika dokumentärer.
Ja, extremt olika. Även om den här har väl mer då gemensamt med den första, The Jinx, som vi såg i berättande. I det att det här är ju en snygg dokumentär. Den är ju filmad på, alltså om vi ska... säga diskbänksrealism.
Ja.
Alltså den typen av indie-produktion, fast man ser ju här att hon kan ju filma, om man säger. Hon kan foto, hon kan skapa snygga bilder. Och tillsammans med den här liksom familjens arkivfoton då.
Det finns väldigt mycket arkivfoton.
Allt de har filmat, för de har ju som sagt levt genom filmen och under hela uppväxten spelat in små kortfilmer liksom, där de har återskapat sina favoritscener. Och de filmerna är också väldigt snygga. Man ser att de också har en väldigt tydlig estetik i sitt filmskapande. Så det blir sammanlagt blir det en väldigt snygg upplevelse, tycker jag, hela den här filmen. Och den har något arty över sig, hela filmen liksom, rent estetiskt. Och om man ska titta rent uppbyggnadsmässigt så...
Det är bra. Hon skapar ju en massa frågetecken i början. Och hon
jobbar med en grej som jag tänkte ganska tydligt på. Första gången då det nämns att den äldsta brorsan Makunda har liksom slagit sig fri, då är han ute. Så man, du liksom, jag hade ju sett den här ingången innan.
Som vanligt.
Precis. Nej, men så du sa precis innan han själv berättade, ställde du frågan. Men nu är han ju ute. Och då börjar han berätta. Och precis när du ställer frågan högt, då börjar han berätta om när han slog sig fri. Och sen nästa gång det sker, då är det... Men nu är de ju ute allihopa. Och då börjar hon berätta om när de gick ut allihopa. Så hon gör det. Hon får oss att ställa en fråga som vi direkt blir besvarad. Vilket känns väldigt...
tillfredsställande.
Precis, för den som tittar. Liksom. Mm. Så det är ett grepp hon använder flera gånger. Även det här med, men är pappan död? Och så, vips, nej, där är han.
Ja, just det.
Såna saker. Så hon har verkligen jobbat med den typen av...
För att de pratar om, när de intervjuar barnen så pratar de om pappan, speciellt i början av filmen då, som att vår pappa var så här, vår pappa var på det sättet. Och vilket, man vet inte, jag trodde att pappan var död, eller kanske i fängelse.
Uh-huh.
Att okej, men han har låst in de här i 14 år, nu är han i finkan, uh-huh, ungefär. Men sen så är han ju där och han bor fortfarande med dem. Och, uh-huh, och det måste väl vara på något sätt så att nej, men han var så, men nu har vi slagit oss fria på något sätt.
Precis, det intressanta är ju att, ja, som sagt, den äldste brodern bor ju där, men han har ju varken ögonkontakt eller någonting med pappan. Han har ingen kontakt alls. Men pappan verkar ju vara bara som ett skal av sitt forna jag. Han går omkring som ett liksom, som en osalig ande där i lägenheten nu för tiden. För den enda som egentligen bryr sig om honom är även mamman då, på något vis. Ibland så ramlar han runt lite full där och så hjälper de honom in på sovrummet. Och även där i slutet när de är ute på den här ängen, så han följer med på resan. Han följer med när hon ska träffa sin mamma, han ska träffa sin svärmor för första gången då.
Var det där de träffade svärmoden? Var det på ängen?
Ja, de var på väg till svärmoden.
Det förstod inte jag.
Jo, det var den resan de gjorde.
Okej.
Så på vägen stannade de till och...
Ah, vad häftigt.
Mm. Så där på något vis så förstår... Alltså, för det tycker jag hon är ganska bra på här också. Att, alltså, det är ju klart att... Om man ska prata om antagonister och så vidare, så om vi säger så här att pappan, han är ju den onda kraften, om man ska se det så, i den här dokumentären. Men jag tycker ändå hon ger en ganska nyanserad bild av honom, och han får ändå komma till tals, och man får ändå en förståelse kring varför han har handlat som han har gjort.
Mm.
Alltså, sen kanske han är en ganska sjuk person som har...
Han känns ju väldigt totalitär.
Ja, men det är verkligen en liksom narcissist som det för, de målar ju upp honom som en narcissist som ser sig... Han är den enda som har rätt här i världen. Han vet sanningen.
Han
är
vet
störst,
allt.
Bäst och vackrast på något sätt. Mm. Följ vad jag säger, för jag är den största, liksom. Ungefär så. Men sen så, han får ge sin förklaring till varför han har handlat som han har gjort. Och man förstår ju att på något sätt har han gjort det för att skydda sina barn, liksom. Men det har ju inte varit bra. Och man märker ju också att modern är ju väldigt hunsad av honom och också bara liksom ett vrak egentligen efter alla dessa år. Och hon börjar ju också slå sig fri och ut på joggingturer och ta kontakt med sin mamma efter 15 år och liksom
Det hände någonting där.
Någonting hände som Makunda satt igång och vi fick följa med. Det är otroligt häftigt att hon fick komma så här nära.
Mm.
För det säger ju också
pappan släppte in den här dokumentärfilmen i hemmet. För att, vad ska man säga? Han har ändå hållit på den här policyn. De på något sätt gör någon så här liten tyst, halvtyst revolt mot honom och liksom sätter i foten och nu vill börja leva våra egna liv. Och då släpper han liksom. Släpper så till den grad att han släpper in en dokumentärfilmare i hemmet. Och
det verkar nästan som att han känner en lättnad över att nu är det här över.
Han kanske känner att han har gjort sitt och att men nu har jag gjort så gott jag kan för att skydda de här barnen och nu är det upp till dem.
Ja.
Det som är fint att se det är ju ändå att de tar ju verkligen hand om varandra. Alla de här bröderna och systern och det känns ju som att de är väldigt fina, de här barnen, mot varandra. Och jag har ingen aning hur det kommer gå för de här, men det känns ju ändå som att så länge som att ingen försöker utnyttja dem.
Mm.
Deras naivitet, för de vet ju trots allt inte riktigt hur världen fungerar.
Jag har faktiskt lite fakta att berätta hur det har gått för de här.
Det känns ju som att det kommer gå bra för dem, men vad vet jag?
Jag kan säga att två av dem jobbar inom filmbranschen nu och har bra jobb alltså. Och jobbar på ett produktionsbolag och den andra är filmskapare.
Okej.
Sen är de andra lite för unga för att börja jobba än då.
Just det.
Men det känns som att det är väldigt produktiva. En av dem är musiker också och har startat någon form av band. Så man märker att jag har sett lite intervjuer och lite så här klipp och vad de har gjort. Bland annat efter det här så när den här filmen hade haft premiär eller inför premiären och sådär så var det ett annat dokumentärfilmteam som följde med dem när de åkte till Hollywood. Det kan man gärna kolla på YouTube. Wolfpack Goes to Hollywood.
Okej.
Det är en 30 minuter dokumentär. När de får träffa sina liksom idoler och åka ner till arkiv där alla liksom
alla rekvisita
finns. Han får sätta på sig liksom Batmans riktiga cape och du vet liksom, och de wow. Det är väldigt härligt att se alltså. Och de får träffa skådespelare och regissörer och en av dem här var ju med i Skavlan. Det var därför jag kom på att vi skulle kolla på den här. Förra veckan.
Hur var det då?
Då kom jag på. Ja, han berättade faktiskt att det var äldsta Makunda som var med där. Han berättade att han och mamman bor fortfarande i lägenheten med pappan alltså.
Okej.
Men de andra barnen har flyttat ut.
Så de yngre barnen flyttat ut?
Ja, eller det kan vara så att någon mer var kvar förresten.
Mm.
Men de flesta som är myndiga har flyttat. Men han bor fortfarande kvar för han vill ta hand om sin mamma på något sätt då.
Mm.
Det var lite ledsamt att höra, men han är ju en av dem som har jobb nu och jobbar inom filmbranschen.
Ja, den där jäkla lägenheten alltså. Den här filmen visades ju på Stockholms filmfestival faktiskt.
Mm.
Så att den har ju fått mycket uppmärksamhet. Den visade på Stockholms filmfestival, Cannes filmfestival. Den har varit med nu i några podcasts av de stora. Han har blivit intervjuad på Skavlan.
Jag tror att den står inför en Sverige release här nu. För den har ju inte släppts på inga svenska streaming-sajter och sådär.
Vad vi har sett.
Den har inte distribuerats så att säga i Sverige än. Den finns på iTunes om du går in på den amerikanska affären.
Ja, vi har kollat på den på iTunes.
Det går att byta till, om du har den svenska affären går det att byta till den amerikanska och köpa filmen där då, eller hyra. Då blir det US dollars.
Men, US dollars?
Det funkar ju. Så det ska man vara medveten om, att den finns inte distribuerad i Sverige än. Men den kommer nog, med tanke på att det verkar vara någon form av PR-kampanj som sker eftersom att
alla snackar om den.
I svensk media precis nu då. Mm. Just gammal media har hakat på, då brukar det vara nära en
om Skavlan har tagit innan så kan det vara möjligt att SVT har tagit upp dokumentären.
Ja, men jag skulle tro att den ligger väl snart på SVT Play och möjligtvis typ C-more, ja men svenska iTunes, Netflix eller något liknande.
Ja.
Det är bara att hålla tummarna. För den är värd att se. Den är otroligt bra.
Man tror ju att det ska vara en väldigt mörk historia. Och så blir man positivt överraskad. Trots att den är hemsk och trots att de här stackars barnen har varit fängslade, så finns det, och säkert har men för livet, vad vill jag, men känslan som den här dokumentären lämnar mig med är ändå en positiv känsla.
Mm.
Och jag tror att den här dokumentären har givit de här bröderna, den här familjen, en chans att läka på något sätt och gå vidare från det här.
Mm.
Det har gett dem lite uppmärksamhet och de har kanske kunnat fått lite jobb och de verkar kunna få uppfylla många av sina drömmar.
Ja, ja det är häftigt.
Genom den här lite kändiskapet som de har just nu.
Mm.
Så det var det kanske. Vad ger det för betyg till den här, Oscar?
Faktiskt så tror jag drömmer till med en femma för en gångs skull.
Jaså? Mm.
Det är inget jag brukar göra, men det är en fulländad dokumentär på många sätt. Och bara hela historien, sättet hon träffade dem på, att man får vara så här nära, det är inte så vanligt. Under pågående liksom händelseförlopp. Så nej, klar femma.
Ja, jag sitter och funderar här. Vad är det man gillar med dokumentären? Är det hur hon har berättat den, eller är det de huvudpersonerna, så att säga?
Det går väl naturligtvis lite hand i hand också, för de hjälper ju naturligtvis till att föra historien framåt, men jag tycker hon har porträtterat dem väldigt fint och på ett rättvist sätt.
Ja, hon hade ju kunnat göra det, så att säga, väldigt uthängande på den här, och dramatiskt mot den här pappan, och liksom verkligen tryckt på hur hemskt allt har varit, men det blir ändå något fint i slutändan. Men jag tror inte, jag landar nog mer åt en fyra kanske.
Mm.
Så får jag säga. Jag spar min femma till en annan gång.
Ja, men då har jag brukat min femma vad gäller dokumentärfilm nu då, så då
får du bara ge ettor här nu utan, ja, för att jämna ut lite grann.
Exakt. Massa treor.
Vad ska vi titta på nästa gång?
Ja, nästa gång så kanske vi tittar på den här Netflix serien då med vår älskade Hollywood-svensk Stellan Skarsgård.
Du tänker på River?
Ja.
Exakt, ja, det kan vi faktiskt göra.
Vi prällar det och dyker upp något häftigt under veckan, så tar vi det istället. Men troligen blir det The River. River.
Okej, allihopa, ha en trevlig filmvecka. Så hörs vi igen.
Ja, hej då.
River.
Really? Yeah.